Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Välkommen till Cancersnack. Det är jag som är Lotta.
Och det är jag som är Emma.
Och i den här podden snackar vi cancer. Mm. Och varför gör vi den här podden då, Emma?
Ja, men det här är ju så viktigt att prata om. Vi känner ju att det är så många som drabbas. Och cancer kan lätt bli ganska dramatiskt. Och vi vill avdramatisera det lite grann.
Mm. Det är inte så himla farligt att prata om det. Det behöver vi göra. Och vi vill ge cancern en jävla käftsmäll.
En rejäl en som fan.
Yes. Idag, Emma, så har vi en fantastisk gäst, eller hur?
Mm. Ja, alltså han har ju varit en sån stor förebild för mig i flera år.
Ja. Och vi har ju haft ganska tunga avsnitt hittills. Mm. Och under omständigheterna så är inte det så konstigt, såklart.
Nej.
Men därför var det så skönt att Fabian nu kom in och var som en frisk fläkt och liksom lyfte stämningen.
Spred sin härliga energi.
Mm. Det behövdes.
Ja.
Och det vi kan relatera till med honom är väl att vända det jobbiga till en jäkla drivkraft,
ja.
Eller hur? För det är ju det vi försöker också med den här podden.
Ja.
Och vi vill ju såklart tipsa om hans plattform som han håller på att bygga upp, eller hur?
Mm.
waroncancer.com.
Ja.
Där man kan bli storyteller, skapa sin egen blogg, och de har även jättefina armband man kan köpa där.
Det är ju ett stort tips att verkligen gå in och titta där. Bli storyteller om du känner att du har en berättelse att dela med dig av.
Men nu tycker jag att vi lyssnar på hans story.
Det tycker jag med.
Så vi rullar intervju. Fabian Bolin. Välkommen hit, Fabian.
Tack så hemskt mycket.
Otroligt roligt att ha dig här. Vi är så tacksamma för att du tar dig tid och kommer hit till oss idag.
Det känns fantastiskt kul att komma hit och härligt att vara i DN-skrapan igen.
Ja.
Välkommen tillbaka, får man väl säga, kanske då, efter många år.
Ja, just det. Det var mellan 12 och 15 år sedan var jag här en gång och gjorde en intervju med en journalist. Känner jag mig väldigt seriös när jag var här. Men sen dess har jag inte varit i den här delen av stan. Så
det är ju kul att ha det här.
Ja. Vi sitter ju här på Bauer Media Group. Mm. I en så himla mysig studio, tycker vi.
Den är trevlig
och mysig.
Ja, det känns väldigt intimt tycker jag. Och man får en sköna stolar också. Så att jag känner mig verkligen redo för en bra diskussion här.
Gott härligt. Kaffe har vi fått också.
Ja.
Mm. Superhärligt.
Men vi tänkte att om du vill berätta lite om vem du är och lite om dig själv.
Ja, mitt namn är Fabian Bolin och jag är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm. Fram tills diagnosen då, så bodde jag i London under 5 års tid. Kom till London först för att jobba med investment banking, vilket jag gjorde. Och samtidigt som jag hade en dröm om att arbeta med skådespeleri. För film och skådespeleri är det som jag, det känner jag, det är en av mina passioner i livet. Ja, ungefär efter 2 års tid då i London så valde jag att säga upp mig från banken och kasta mig handlöst in i filmens och skådespeleriets värld, vilket var helt fantastiskt. Det känns som att det var det absolut bästa beslutet jag gjort i mitt liv. Uppenbarligen jättestressigt och det är en enorm konkurrens att jobba med det i London. Men inget av det spelade egentligen någon roll för mig, för att jag kände att jag kunde vakna varje dag och verkligen, ja, jag kände att jag lever min dröm.
Hade du haft de drömmarna länge om skådespelare?
Ja, innan jag började på Handels så var jag faktiskt över i LA och pluggade skådespeleri på New York Film Academy. Det var en liten kortare kurs för att testa och då insåg jag att det var någonting som jag verkligen brann för och som jag också tror jag är ganska bra på, om man får säga så.
Mm. Det får man, det tycker jag.
Och sen samtidigt då som ja, sen kom jag in på handel så tänkte jag att ja, jag får ta 3 år och plugga någonting seriöst också. Mm. Någonting som är säkert så att man har någonting att falla tillbaka på om allting skulle gå dåligt. Och samtidigt som jag pluggade så lyckades jag medverka både i Snabba Cash 1 och 2 med mindre roll. Sådär.
När du pluggade på handel?
Ja, precis. Det var samtidigt då.
Hur gammal var du då?
Jag började när jag var 21. Ja. Så... ja, 22-23 där någonstans. Och det var väldigt spännande. Men jag tror jag blev lite influerad av att gå tillsammans med de jag pluggade med. För att där var det väldigt mycket människor som hade otroligt mycket business mindset och liksom karriär mindset. Och jag blev ganska lockad till slut av att åka ner till London och jobba banking. Liksom man hade ju sett filmerna, ja men typ Wolf of Wall Street och de här filmerna. Alltså, det såg ju ganska skoj ut liksom. Och sen är det ju, sen visade det sig att det inte var så i det riktiga bankvärlden. Nej. Då. Det var rätt mycket mer strukturerat.
Det var lite seriöst.
Men jag kände väl, började känna en slags tomhet i mig själv för att jag, min dröm om skådespeleri fanns alltid kvar. Och den... Jag personligen är inte en person som kan, jag kan inte leva ett liv och undvika en passion sådär. Så jag kände att ja, jag måste göra det här nu. Nu säger jag upp mig från det här jobbet. Mm. Och andra sa att hur kan du droppa toppjobb? Men för mig var det, hur kan jag inte följa min dröm? Jag fick blev castad i 2 amerikanska långfilmer. En som ska skjuta i, eller skulle skjuta då i New York och en som skulle skjuta i LA. Mm. Då kände jag att fan, nu händer det. Det här, ja, nu har jag liksom jobbat i, jag har väl gjort en 30-40 olika projekt i London då på 1,5 år. Och allting från liksom små reklamfilmer och musikvideos till lågbudget kortfilmer och så vidare och så vidare. Så som man börjar. Och byggt upp min erfarenhet och min showreel. Och så fick jag de här 2 rollerna. Då så kunde jag även söka till ett amerikanskt visum. Och det var då som jag kände att nu börjar verkligen livet ta fart på allvar.
Det måste ha varit otroligt spännande, alltså spännande känsla. Det här också att följa sin dröm och kasta sig ut sådär.
Ja, och sen att verkligen se att det funkar också. Ja. Att man kan göra det. Det var, för jag naturligtvis, trots att jag inte är rädd för det, så förstod jag att ibland att jag har gett mig ut på en bana här nu som är extremt hårt konkurrensutsatt. Jag kan inte räkna med att vinna en Oscar.
Nej. Det fanns ändå en rädsla i att det kanske inte kommer.
Ja, inte rädsla utan mer bara en medvetenhet. För annars hade jag varit blind. Du måste vara medveten om vad du har gett dig in på för då tar man det också seriöst. Mm. Varje dag som jag vaknar är det upp till mig att göra någonting av mitt liv och min karriär. Mm. Om jag tror att jag redan är en stjärna och att allting redan är klart och att jag är set for life, då kommer jag aldrig någonsin göra någonting. Så att man måste vara medveten om att det är en hård bransch man har gått in i, och det var jag.
Och att det kan bli ett misslyckande också.
Absolut.
Och liksom på någonstans så lär man sig såklart av sina misslyckanden också. Att
självklart.
Den medvetenheten finns. Liksom.
Och det var precis då som jag började känna mig väldigt trött. Mm. Och det här var i slutet på maj 2015. Och jag minns att jag minns mycket väl hur jag vaknade en dag och kände mig otroligt trött. Mm. Jag hade liksom sovit 8-9 timmar. Men kände mig extremt trött. Tänkte att jag vill bara ha konstig sömn. Mm. Men det här höll i sig flera dagar. Och började misstänka då att jag kanske håller på att bränna ut mig själv. För att det har man ju mycket om nu för tiden. Hur människor jobbar för hårt och är för stressade. Det kan komma från ingenstans.
Ja.
Och jag hade ju definitivt inte levt ett speciellt hälsosamt liv på något sätt i London. Jag jobbade hela tiden, jag träffade människor alltid. Jag var ute på luncher, på middagar, på bara drinkrundor 3-4-5 gånger i veckan. Jag försökte gymma varje dag på det också.
Det är ett väldigt hektiskt liv alltså.
Extremt hektiskt och så stressat. Ja, det var inte alls konstigt kände jag.
Nej.
Om det här skulle börja hända. Och så tänkte jag att det kanske är en varningssignal. Så nu får jag börja ta det lite lugnt. Men jag visste att jag skulle flytta till USA, då hade jag bestämt mig. Men dessförinnan skulle jag hem och vila i Sverige, träffa mina föräldrar och sådär. Så då tänkte jag att jag håller väl ut i en månad nu och sen så tar jag det lugnt så att man känner att man kan få tillbaka sin kraft.
Ja, för det var så att du skulle hem på lite semester till Sverige och hälsa på familjen. Och...
Precis, så att jag gick och väntade på det, och det här blev ju bara värre och värre, den här känslan som jag kände. blev tröttare och tröttare och tröttare och det började verka i kropp och leder och jag började få oklara svetsningar, jättesvårt att sova och jag började misstänka en rejäl liksom, körtelfeber eller någonting mer seriöst. Mm. Jag gick inte till doktorn i London för att jag visste att jag skulle hem.
Men du började ändå tänka att det kunde vara något mer fysiskt liksom, som
ja,
var fel.
Ja, för det kändes inte som att, ja, det kändes som att jag förstod att det var något i alla fall. Mm. Jag antog att det inte bara skulle gå över.
Nej.
De sista dagarna eskalerade det verkligen. Så det var faktiskt samma dag som jag flög hem som jag också fick åka in på akuten.
Hur länge hade du känt så då?
Då var det en månad ungefär som jag hade liksom känt mig. En månad innan jag började känna mig trött. Tröttheten höll i sig och sen blev det då att jag började få ont och värk och så vidare.
Alltså med tanke på livet du har levt också så här vardagen så måste det vara väldigt enkelt att hitta förklaringar till tröttheten och
extremt.
I början, tänker jag.
Ja, gud ja. Londonlivet, liksom, det är intensivt. Det är 10 miljoner människor som bor där och det är väldigt lätt att försvinna in i en slags... Det blir enkelt att ställa sig på puben och man äter dålig mat. Och hela livet är rätt ohälsosamt där och sen så stressande också. Så att, nej, absolut. Jag tänkte att det måste ha någonting med det att göra. Men då samma dag som jag hade landat så började jag känna en otrolig smärta i bröstet. Och jag satt ute och var ute åt med, liksom, det var samma dag, skulle fira sommaren typ. Då fick jag väldigt ont här i bröstet runt omkring solar plexus och började få lite svårt att andas. Så då åkte jag in till akuten och blev skannad.
Mm.
Och 2 timmar senare så sa de att vi kan inte säga vad det är, men... Vi ser en oklar förändring i din bröstkorg.
Vad tänkte du då när de sa det här med oklar förändring? Det verkar vara ett ord som är återkommande när det gäller det här vi ska prata om nu.
Precis. Ja.
För förändring, ja. Det kan ju vara vad som helst.
Ja, precis. Men man förstod ju att... Jag tror inte riktigt jag hann greppa konceptet cancer då.
Nej.
Utan... På något sätt var det hände så mycket då. Det var så mycket action. Mycket människor som kom in och ut. Så det var nästan lite spännande. Jag hann liksom inte riktigt greppa.
Du såg
det
lite uppifrån kanske?
Ja,
låter
på
som
något
det,
sätt. Det hann inte riktigt greppa vad som hände. Utan det var som att, aha, okej, nu är vi här. Och så kommer någon ska köra en säng. Mm. Och så ska man åka någon annanstans. Jag hann liksom inte riktigt reflektera över vad som hände.
Men liksom
det
en helt lite, ny värld.
Ja, men lite fascinerande sådär nästan.
Ja.
Så dagen efter då så kom en läkare till mig. Och berättade att det finns rätt mycket som tyder på att du har lymfcancer. Mm. Sa han då. Och innan jag hann säga någonting överhuvudtaget eller tänka så sa han, det är en av de bästa cancerformerna man kan få.
Mm,
för att den är, det är en 97 av 100 fall är, eller olika varianter då, är helt botbara. Det är en ganska enkel kur, inga problem.
Mm. Du drog liksom rätt lott i cancerlotteriet.
Precis, lite. Så då tog jag in det och sa, ha okej, det var ju väldigt allvarligt med cancer. Men å andra sidan så lyssnade jag på vad han sa, så att jag blev inte alls speciellt så... chockad. Jag sa väl, aha, gud, herregud, nu är det cancer. Liksom. Men det var ju tur i oturen.
Och... Var du själv under den här tiden? Eller hade du någon med
dig?
Nej,
jag var själv just då när han berättade det.
Uh-huh.
Min mamma och min pappa var med.
Mm.
Och jag vet inte var de var exakt då. Men,
nej.
Men ja, lite så.
Mm.
Men sen så alltså gick det någon dag och sen kom de, jag låg på Sankt Göran, de sa att vi måste flytta dig till Karolinska Huddinge.
Mm.
Och jag sa, ha, okej, varför då? Och sa, nej, men det här är inte lymfcancer.
Mm.
Analysen från skannerna har gått vidare nu. Så att vi flyttade.
Mm.
Så åkte jag dit.
Men inget mer?
De nej, sa liksom de sa inget mer.
Nej.
Utan jag åkte dit, kom till ett rum på Karolinska Huddinge. Då kom en ny läkare in och presenterade sig själv och sa att du har akut lymfatisk leukemi. Och då var väl första gången som det sjönk in för mig. På riktigt.
Vad tänkte du då?
Jag var helt, det här har jag återkommit till några gånger, men jag var nästan helt säker på att, eller jag var helt säker på att jag skulle dö under några sekunder. För att jag visste att leukemi var blodcancer. Och jag tänkte att blodcancer, det är en sån cancer som gör att man stryker med. Det var ungefär det som jag...
Det var den föreställningen som du hade.
Ja, leukemi, man tänker ju liksom att det är hela blodet. Mm. Det är hur länge kan kroppen klara det?
Mm.
Och så var jag var helt säker på det. Den känslan var väldigt så fridfull faktiskt. Jag kände ett slags lugn och Det är helt bizarr situation, för jag har tänkt på det här mycket, men gick tillbaka och nästan harmoniskt. Mm. Jag tror att det var första gången på 5-10 år som jag tillät mig själv att slappna av lite grann.
Just det här lugnet, det tänker jag, kan du förklara det lite mer? Är det just det här med att du kunde, för första gången kände att du kunde slappna av lite mer?
Ja, det var så att min kropp sa till mig att du behöver inte stressa mer.
Nej.
Din tid är inne. Du kan vara lugn nu, för att det har gjort ditt på den här jorden. Det var lite sådana typer av budskap som kom till mig, och det var väldigt, jag tyckte att det var skönt.
Mm.
Det låter som att jag är självmordsbenägen. Men det
är väldigt intressant.
Ja.
För att man förstår ju då att du har levt ett extremt stressigt liv.
Ja.
Och att du, okej, nu behöver jag inte stressa mer.
Nej, ja, men jag tror det. Och ja, det här känns som att det var ju bara några sekunder. Mm. För sen sa de till mig då att i och med att du är ung så kommer du få gå på ett program som behandlas för barn.
Mm.
Och det är rätt bra överlevnadschans på just din behandling. Vi fick kolla på ungefär 70-75%. Så då lyckades jag ur den här surrealistiska känslan som jag tyckte var rätt trevlig att vara i. Och tillbaka i livet igen. Mm. Det var så att någon tog ut mig från den där stunden. Och sen var det tillbaka igen till mitt vanliga mindset.
Mm. Hur var det att slungas mellan de här olika världarna? Kanske, kan jag säga världar?
Ja, absolut. Det kan du verkligen säga. Det var konstigt.
Ja.
Och jag har ju flera gånger i många intervjuer försökt återberätta det här. Och jag kan inte riktigt... En sak som jag faktiskt aldrig har sagt till någon som jag tänkte att jag kan säga här är att det första jag gjorde var... Jag berättade för min mamma då som kom in. Hon har varit iväg. Hon var med mig där på sjukhuset. Så jag berättade för henne. Och sen satt vi och skulle äta lunch. Och så sa jag... Jag skulle vilja köpa ett par skor som jag hade kollat på online. Och min mamma satt där och på något sätt fann sig det också. Så vi satt och kollade på. Minns att jag satt och diskuterade om jag skulle ha storlek 46 eller 46,5. Det var det som vi satt och diskuterade. Det första vi gjorde, jag och min...
Men var det liksom en slags undanflykt?
Jag tror det.
En annan värld behöver jag nu. Så att
jag tror det. För vi har pratat om det här massvis av gånger efteråt. Hur kunde vi sätta oss och beställa skor när någon har sagt att du får leukemi?
Ja.
Istället för att sitta i det som man tänker sig att man ska göra, någon slags sorg och trösta varandra. Och vi var nästan positiva och satt här och kollade på lite färger och sådär. Mm. Och helt absurd. Mm.
Men kan det ha varit för mycket att ta in? Att det var för stort
jag tror att det är hjärnan som försätter, det är det som jag antar kallas chock. För att det är så mycket stress som bearbetas. Så att man, jag tror fokus lades på någonting annat. Så jag var inte alls speciellt ledsen eller rädd eller någonting.
Men det är ju så mycket information att ta in på så kort tid.
Ja.
Och det är ju för stort på något sätt att både förstå och inse att man själv sitter i. Att det drabbar en.
Men vi pratade ju lite om det i förra avsnittet, eller om det var förra, lite det här med första fasen som kan vara förnekelse. Liksom att man, det är för stort som vi säger. Liksom att ta in så att man tar till andra tankar. Liksom och ger sig in i någon annan värld för att man orkar liksom inte riktigt.
Jag tror det. Ja, ja. Nej, men jag tror verkligen att det har med det att göra. För jag kan inte hinna finna någon annan förklaring.
Nej. Beställde ni dem?
Vi beställde dem.
Ja.
Men de är lite för små så jag får skavsår.
Jaha.
Så att jag har aldrig använt dem nästan.
Nej.
Så himla typiskt. De finns där.
Ja, jag tänker på dem varje gång jag ser dem faktiskt. Att de köpte vi där på Karolinska Huddinge.
Ja. Är det en skön känsla att titta på dem idag eller är det jobbigt?
Nej, det är en skön känsla.
Ja,
jag tänkte att vi kan komma till det sen. Men jag, för mig så såg jag verkligen cancer som min räddning. Men på många sätt. Jag lever... Ja, det är en bra symbol.
Ja,
men
härligt.
Jag tänkte på det här du sa om behandlingen.
Ja.
Och så skulle du få en behandling som... För du var så pass ung så att du skulle få en behandling som barn brukar få.
Just
så.
Det.
Så det finns alltså två olika för just den här... Eller?
Inom leukemi, ALL, då, så behandlar man upp till 30 alla som om de vore barn. Barn är de absolut starkaste individerna.
Mm.
För deras celler förnyas hela tiden. De tål ju vad som helst. Därför som man bombar på med cellgifter på barncancer.
Då förstår jag.
Man tror att barn är svaga, men det är helt tvärtom. De är hur starka som helst. För de växer hela tiden. Alla deras organ är fullt fungerande och de har inte hunnit göra massa dumheter och
förstöras
synder.
Av dåliga livsval.
Precis, de är sundheten själv. Så där kan man verkligen bomba på med.
Och kroppen ska ju klara av behandlingarna. Så då anser man att om man är yngre än 30 så...
Precis. Ja, det var precis nu för 5 år sedan tror jag man började med att behandla då folk upp till 30 med den hårda cellgiftskuren. Då har man ökat överlevnadschanserna avsevärt.
Mm. Men hur lång var den behandlingen?
2,5 år. Så jag är fortfarande under behandling.
Okay.
Jag tar cellgifter varje dag.
Mm.
Fortfarande. Och kommer göra det till 17 december 2017.
Okej.
Okay. Mm. 17 december i år. Så att om 8 månader.
Mm. Men var den, ser den olika ut? Liksom, var den annorlunda i början? Eller är det...
Ja, jag kan förklara hur upplägget är. Så att, för det är nog intressant för människor att få höra.
Ja, det tror jag.
Första delen kallas behandlingsfas. För att det är den fasen som är att du måste bli av med cancern från kroppen. Du måste få ur den ur systemet.
Mm.
För att du kan inte ha det i blodet sådär. Du dör ju på... Hade jag gått runt så här, hade jag varit borta på en vecka.
Mm.
För det går så snabbt, den är just akut. Min smärta i bröstet var en tumör som växte.
Den här förändringen de pratar om.
Ja, precis. Och det var en av frågorna jag ställde. Varför har man tumör om det är blodcancer?
Ja, precis.
Men det kan växa sig. Och det ska tydligen vara positivt faktiskt.
Mm-hmm.
Var det någon som, det var en läkare som berättade för mig att det anses som positivt om man får en tumör. Varför vet jag inte. Jag har inte hunnit undersöka det. Kommer nog inte göra det heller.
Nej.
Men i alla fall. Så att första då behandlingen är att bli av med cancern. Och det tog för mig 4 till 6 veckor.
Hur går det till då? Alltså äter du tabletter? Eller
ja, det var...
Det kanske är en komplicerad.
Jag åt 50 tabletter om dagen i mediciner.
Mm.
Och så var jag inne 2 till 3 gånger i veckan och tog tunga cellgifter. Och den månaden var nog det mest surrealistiska upplevelse jag har varit med om i hela mitt liv. Jag har aldrig upplevt en konstigare och mer snedvriden berusad känsla. Framförallt all medicinering som jag åt dag ut och dag in för att skydda kroppen. De bieffekterna är inte att leka med.
Vad var det du kände av då? Vill du ge något exempel?
Jag försökte förklara det i den här bloggen en gång. Jag läste faktiskt ett av de inläggen nyligen.
Mm.
Jag kan försöka göra en liten förklaring av hur känslan var för mig. Det var som att jag var i en upplevelse av fullständig jätteberusning i termer av det kändes som att jag gick i kvicksand. Marken var som att den sjönk ihop. När alla människor pratade med mig så lät det inte så här normalt, utan det lät så här hela tiden. Och om jag låg ner så kändes det som att marken svängde hela tiden. Jag hörde saker, jag såg saker, jag hallucinerade och jag började blanda ihop vad som var dröm och vad som var verklighet. Mm. Och mycket av det skrev jag om i den här bloggen. Vilket gör att jag tror att många människor fann det väldigt både förvirrande men ganska intressant.
Mm.
Jag gjorde det väldigt, väldigt öppet och beskrev allting jag kände och blev väldigt, väldigt personlig. Och för mig var det... Ja, den här perioden var det konstigaste jag har varit med om i mitt liv, men också någonting väldigt spännande. Mm. För det kändes som att hjärnan är en väldigt fascinerande litet organ som är olika. Jag pratade med en annan leukemipatient första dagen och hon sa att du kommer bli lite piggare av de här kortisontabletterna och kan få lite svårt att sova. Hon sa att ibland blir man lite idérik också. Jag sa, ja, det låter ju fascinerande, det är jättetrevligt ju. Men min hjärna blev inte bara lite piggare, utan jag satt ju och frågade varför jag låg upp och ner i taket när jag skulle sova. Så att hjärnor är ju väldigt olika. Alltså en hjärna är mer receptiv mot medicin än vad andra hjärnor är. Vi vet alldeles för lite om hjärnan för att kunna ge ett bra svar på det. Ja. Men vi vet att vissa får den typen av effekter. Och många känner att de ser Gud och kommer i närheten.
Men var det av cellgifterna eller cytostatikan?
Jag tror att det är kortisonet som gör det.
Ja.
Kortisontabletterna.
Du fick hög dos. Det blir man, alltså kortison kan jag känna också. Vilka idéer jag fick. Så här, möblera om hemma och flytta stora garderober. Som är så här, hur orkade jag flytta dem där? Men det var ju kortisonet som gjorde det. Man är så speedad. Jag var jättespeedad.
Men jättespeedad, ja. Och jag tog 24 sådana tabletter om dagen. 24 gram om dagen. Vilket är, när jag tog 5 gram nu senare i behandlingen så kände jag också på den här påverkan. Men då tog jag 24 milligram. Om dagen. 8 tabletter 3 gånger om dagen.
Det är ganska mycket.
Jag gick runt som ett töcken.
Jag kan känna igen mig i det.
Ja.
Verkligen.
Ja, det var knäppt.
Men var det första delen av behandlingen som var så här? Eller hur?
Det var första delen framförallt som var så.
Ja.
De då fick man så mycket vin att du tar så mycket cellgifter så måste du skydda kroppen som mest. Mm. Sen försvann cancern ur min kropp. Och det var ju oerhört skön känsla när läkaren kom in och sa att du har ingen cancer i kroppen. Då tänker man, gud vad skönt. Sen får man ju ganska snabbt så inser man ju, det tror jag du redan fått reda på tidigare, men vi ska fortsätta behandlingen i 2 år och 4 månader till.
Det är lång tid alltså. Hur kände du när du skulle börja den? Att bara gå in i en sån behandling måste ju vara väldigt svårt och tufft när man vet att det kommer pågå så länge.
Ja, gud. Jag var så frustrerad av faktiskt inte rädslan för att dö, utan jag var frustrerad över vad jag ska göra med min karriär. Efter cancern var borta då så började 6 månader av intensiv behandling. Var tredje vecka gjorde jag en 3 dagars kur med cellgifter. Då ligger man på dropp med cellgifter och sen måste man sköljas ur.
Mm-hmm.
Så du droppas i 24 timmar och sen måste du vattnas i 36 timmar. Och den här upplevelsen, både under men framförallt efteråt, nu är helt slut.
Mm.
För att kroppen får så mycket gift då. Det här gjorde jag var tredje vecka fram tills då. Jag fick diagnosen i juli och det här var då i februari i slutet av den tror jag, eller i januari kanske. Där någonstans. Och sen börjar underhållsfasen. Då blir det istället för var tredje vecka så är det var 8:e vecka man gör så här. Emellan allt det här så händer det lite små saker. Man åker in ibland och får en spruta inkörd i ryggen. Och man lämnar blodprov 3 gånger i veckan initialt. Och sen blir det 1 gång i veckan och så vidare och så vidare. Så det är, men den stora jobbigaste delen är när man ligger inne på sjukhuset och gör den här behandlingen. Sen dag 1 med den här behandlingen har jag bara varit aktiv med War on Cancer.
Mm.
Och liksom först bloggen och sen tog vi fram de här armbanden som vi började sälja.
Ja.
Och med intäkten från armbanden så byggde vi plattformen för storytelling. Jag ville göra någonting större av det här. Det kändes nästan magiskt på något sätt att ha så mycket människor som är på något sätt med i den här resan.
Du märkte att du liksom kunde påverka där, att du hade den plattformen och att många...
Ja, jag märkte att jag hade gjort... den mediala uppmärksamheten som jag hade fått via det här, så insåg jag att jag har möjlighet att skapa något större av det här.
Mm.
För att i slutändan så en blogg är bara en blogg. Någon gång kommer jag sluta skriva. Och då vill jag inte att det bara ska försvinna in i ingenting. Mm. Så då satt jag tillsammans med min äldsta och bästa vän Sebastian som var med och hjälpte mig med framförallt armbanden då initialt, för att jag kunde inte riktigt i det här höga tillståndet administrera med sånt. Så att han kom in och hjälpte mig då initialt. Men det var tillsammans som vi kom fram till att varför tar vi inte det här som vi har byggt och gör någonting? Det här som du har gjort med din resa och att du har fått dela med dig och hjälpt andra. Varför bygger vi inte en plattform där alla kan göra det? Alla som har drabbats. Inte bara människor som är patienter utan även närstående samt människor som varit igenom det för länge sedan som kanske har fått fantastisk vishet som de kan dela med sig. Det finns så mycket att lära sig av att skapa ett sammanhang där människor får utrymme att tala och dela med sig av just resorna, för att varje resa är ju helt unik.
Mm.
Det finns ju självklart likheter, men många människor, vissa människor upplever på ett sätt och vissa människor upplever på ett annat.
Mm.
Och vi tror att, eller vi vet ju, det är det som är så fantastiskt också, att vi har gått in med sån otrolig övertygelse. Jag kan säga till alla människor jag träffade att jag gjorde det och det funkade fantastiskt för mig.
Mm.
Så därför så bygger vi det här till någonting större nu.
Jag tycker det är hur bra som helst, för det behövs verkligen.
Ja, det behövs otroligt mycket, och det behövs för inte bara för unga människor, det behövs för alla människor. Historier finns överallt.
Mm.
Alla människor har berättelser, och cancer påverkar alla. Därför innebär det att det borde finnas oändligt mycket historier om cancer. Mindre och större, längre och kortare historier. Och genom att dela med sig på det sättet så skapar man på en helt annan typ av... Man tacklar cancer på ett helt annat sätt genom att prata om det öppet. Det är just det som gör att, det tror jag är en av de största problemen som jag upplever som cancerpatient, som vi verkligen vill börja attackera, är just det här med rädslan för cancer och den här otroliga, enorma stigman som finns i samhället.
Den är ju jättestor.
Jag personligen har, med undantag från den här första månaden, eller liksom första 2-3 månaderna, så har jag mått så mycket bättre både fysiskt och mentalt i mitt liv än vad jag gjorde innan jag fick min diagnos. Jag har liksom ställt om allt till det bättre, för det är det som händer när man får en sån här sjukdom. Jag började verkligen kolla på mitt liv och tänkte, hur har jag egentligen levt? Mm. Vad har jag gjort? Vad har jag ätit? Hur har jag liksom, varför har jag stressat så otroligt mycket? Mm. Hur kan jag ha så mycket ångest över saker och ting? Mm. Och just den här ilandsångesten som vi pratar om, att saker och ting egentligen är bra på pappret, men alla går runt med lite ångest.
Ja.
Jag var exakt i samma situation själv och jag har förändrat så mycket saker till det bättre för mig själv. Jag tränar varje dag, jag äter bättre, jag har lagt om min kost, jag äter inget socker överhuvudtaget, skurit ner på alkoholkonsumtion, inget nikotinintag, sover bättre och mediterar. Och alla de här sakerna gör att jag, och så har jag fått chansen att jobba med det här fantastiska projekt som är War on Cancer. Och jag känner att på riktigt att vi kommer att förändra världen med det här. Och det låter som att jag har storfansinne, det är inte det jag menar. Men för oss att förändra världen, det skulle innebära att folk får en naturlig inställning till cancer.
Ja, exakt.
Som är, inte är den här, åh gud, du har fått cancer.
Mm.
Hur mår du? Hur är det? För den är något av det jobbigaste jag vet att möta.
Mm. Varför tror du att folk är så rädda när det gäller cancer?
Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att en del av svaret finns att hämta hos välgörenhetsorganisationerna idag och deras sätt att kommunicera på. Mycket av kommunikationen idag spelar på just tycka synd om aspekten av cancer. Varför? Jo, för att det funkar. Mm. Det funkar på sättet av att folk kommer känna att de vill stötta, vilket naturligtvis är fantastiskt. Mm. För att då kommer mer pengar in som kan läggas på cancerforskning och vi kommer närmare en lösning på problemet som är att hitta botemedlet då. Mm. Men som cancerpatient så tycker jag att det förstör. Ja. För jag tycker inte alls att det är, jag vill inte att människor ska tycka synd om mig. Och jag försöker visa genom allting jag gör att jag mår bättre. Cancern för mig blev förändringen till någonting bättre och jag är så otroligt tacksam över detta och jag vill använda min förmåga att tala och dela med mig till människor för att få andra som går igenom cancer att känna likadant.
Mm.
Att fan, jag kan också bli en större människa av det här och jag kan också hitta saker i det här som är positivt. Mm. Och det är den typen av empowerment som vi baserar hela War on Cancer på. Empowering patients. Vi belyser hur pass starka människor är. En mamma som går igenom det här, som har 3 barn samtidigt. Mm. Det är inte synd om henne. Hon är stark. Mm. Självklart är det synd om henne, men det behöver vi inte fokusera på. Mm.
Nej, men för, samtidigt som man fokuserar på att det är synd om henne så blir det också att man förminskar henne.
Man förminskar henne. Ja, medan man istället kan fokusera på, herregud, hur orkar hon vara förälder och 3 barn samtidigt som hon tar cellgifter varje dag?
Mm.
Det är en sån otrolig styrka i det. Ja. Och där kan vi lära oss någonting. Det kan man se som en inspirationskälla.
Mm.
Och det är det som vi lyfter fram genom allt det här som vi gör. Vårt sätt att kommunicera kommer bara att handla om det. Så på något sätt så kommer vi stångas mot, för jag tror inte att de kommer förändra sig. Jag tror att de kommer spela på kortet som handlar om att tycka synd om. Mm. Och det funkar väl på ett sätt, men jag tror att det finns ett bättre sätt att göra det på.
Mm. Det blir ju också sånt liksom utanförskap i och med det här att man tycker synd. Liksom att det är liksom, och även som närstående kan jag säga liksom att det är ju det värsta som finns att bli klappad på huvudet liksom och få den offerkoftan. Det vill man ju inte, för det handlar också om att det blir ett slags utanförskap, att det blir lite vi och dem.
Ja.
Och jag menar, livet kliver ju in och händer liksom.
Ja.
Och cancer liksom. Så att det är så himla bra tänk.
Som närstående, det är ju den, för det första fokuseras ju ännu mindre i termer av mental återhämtning inom sjukvården på den närstående. Det är väl aldrig någon som tänker på den. Men för det andra får du säkert ta mycket frågor som inte vågar ställas, som folk inte vågar ställa till den som faktiskt är patient. Och mycket går väl säkert via dig, så jag förstår att det är otroligt mycket tycka synd om.
Ja, men det blir ju det liksom. Och det blir så fel. Det blir fel tänkt. Och som du säger inom sjukvården, tyvärr så läggs ju fokus liksom på den drabbade och självklart. Liksom, men man blev ju lika liksom lättad varenda gång någon frågade faktiskt hur det är liksom med mig.
Ja.
Så att det är liksom,
Det är lika viktigt. Ja. Det är lika viktigt att se den som står bredvid.
Mm. Ja, gud ja. Det är en resa som, det blir alltid någon som kommer vara otroligt nära en, för att man klarar sig inte själv som cancerpatient, inte i början. Då behöver man någon som är med en och hjälper till. Den människan är med på sjukhuset och går igenom allting. Så att den,
har du haft någon som har stått dig nära hela tiden?
Ja, båda mina föräldrar har varit mig nära. Den som har tagit kanske den närmsta rollen blir mamma som har gjort, liksom, som har fått gå in. Och hon vill ju faktiskt gå in på deltid i början, för att hon kan ju inte... Det tar så mycket tid det här, så att det är en enorm uppoffring.
Ja, det är det ju.
För människor. Det är klart att hon... Det får man hoppas att det är klart att hon gladeligen gör det, liksom. Men det är, cancer är någonting som tar mycket tid. Mm. Det är ett commitment. Under en tid så kommer det ens liv att kretsa kring det. Mm. Det har det definitivt gjort för mig.
Ja, men det är jättefint att ni vill uppmärksamma alla på den plattformen. Mm. Liksom både att ni inte gör någon skillnad. Liksom så, utan
ja,
att
alltså idag vi har ju 150 stycken storytellers då. De är från 22 olika länder, täcker 43 olika cancerformer. Mm. Och 60 eller 70 av dem är närstående. Mm. Så att det är nästan hälften av alla är sådana som har stått bredvid någon. Vi har föräldrar som vars barn går igenom det. Vi har makar och fruar vars då, respektive gör det. Vi har en dotter vars pappa gick bort som skriver nu i efterhand om sina upplevelser och försöker processa saker och ting. Så att det finns massvis av människor.
Jättebra. Vi har ju såna otroliga resurser idag också i och med våra sociala nätverk och sociala medier. Liksom, att vi faktiskt kan dela med oss och liksom få en rehabilitering på det sättet idag än vad vi kunde förut. Så att det är ju superviktigt och bra att man faktiskt utnyttjar det, liksom, och bygger såna här plattformar.
Ja, och just det här med sociala medier. War on Cancer, som vi ser det idag, är ju vad vi kallar beta-versionen av det. Det är ju i stort sett en portal, som en bloggportal, där alla kan registrera sig och sen dela med sig av sin resa.
Och då är det i skrivform, eller?
I skrivande form. Man kan även lägga upp länkar från YouTube och så vidare. Mm. Men det som vi bygger nu, War on Cancer 2.0, kommer att lansera den förhoppningsvis 1 juni i år, som det ser ut. Det är planerat release-datum. Och det som vi kommer göra där är att bygga en komplett och fullständig social medieplattform. En kombination av Instagram med fokus på att dela med sig, för det vi tycker att det är det som är det intressanta. Mm. Men med Facebooks komplexitet när det kommer till möjligheten att interagera och följa och skicka meddelanden och chatta och så vidare och så vidare. Mm. Så att vi bygger en social medieplattform. Och vi gör det som borde ha kommit för länge sedan. Ja. För alla människor världen över som har på något sätt tagit del av konceptet cancer. Mm. Alla är välkomna att vara en del av det här. Mm. Och den kommer att heta waroncancer.com. Vi kommer satsa allting kring just en positiv empowerment och feel good känsla. Mm. För att det är så som vi kan förändra det här stigmat en gång för alla. Mm. Få en plattform som drar till sig människor, inte på att du måste med här för det är så synd om, utan för att människor ska känna att gud vilket fantastiskt koncept. Mm. Det här är något som jag vill vara en del av. Självklart ska vi vara en del av War on Cancer. Mm. Det är så som vi jobbar.
Alltså, var tredje person drabbas ju faktiskt på något sätt av cancer idag.
Precis.
Så det är ju liksom var och varannan person.
Ja.
Och ju mer vi pratar om det och ju mer vi delar med oss och liksom hjälper varandra i det här, desto mindre ensamhet och utanförskap blir det ju.
Gud ja.
Ja, och just sättet vi pratar om det på, att det inte blir det här tyck synd om eller gå över på sne eller rädslan och så. Ta bort det och så fördomar. För jag tänker, du måste ju möta mycket drabbade. Vad är den största fördomen kring cancer, tror du?
För mig, jag har ju hört liksom när min man drabbades för 3 år sedan, så var det så här, men ligger han i sängen nu hela dagarna och liksom, och mår illa, spyr han bara liksom, eller kan vi komma och hälsa på, går det bra, kan han sitta upp, alltså lite den bilden kan jag säga från mig var en stor fördom liksom, som man tänker alltså, och det här, den föreställningen som du berättade om när du fick ditt lugn där, det är också en föreställning kanske som finns i samhället att cancer innebär död. Liksom.
Så. Ja, absolut. Någonting som jag har märkt och som folk fortfarande inte förstår, och det är vänner som jag ändå nästan har berättat det för, eller rakt ut sagt det till, det är att jag har inte cancer i kroppen.
Nej.
Det kan inte folk greppa.
Nej.
Folk fattar inte. Folk tror att det är cancer som gör att man tappar håret.
Ja,
det är inte det. Det är medicinerna som gör att man tappar håret. Mm. Och alla cellgifter.
Mm.
Hade jag haft cancer i kroppen hade jag dött. Det går inte att leva med det. I alla fall inte min form av cancer.
Nej, precis.
Och jag har sagt det till människor, men det verkar som att det inte går in.
Nej. Där känns det ju som att cancer egentligen är ett väldigt dumt ord. För det, cancer är ju inte en sjukdom.
Nej.
Det är ju så otroligt många sjukdomar.
Min är ju lång och väldigt hård i termer av att jag har fått otroligt mycket cellgifter, medan en annan kan ta slut på en månad. Det är bara in och ut en snabb operation, ut med den här tumören och sen skannar man så är det ingenting kvar. Med det sagt så finns det andra egenskaper hos de olika cancerna som också kan göra. Jag menar inte att jag har någon slags badass, stenhård leukemi här, utan jag menar att många av de som har gjort en snabb operation på en månad kanske måste leva med vetskapen om att det antagligen kommer komma tillbaka senare. Mm. Och det är en annan typ av mental påfrestning som jag turligt nog inte kommer att behöva. Läkarna har sagt till mig att när du är klar efter de här 2,5 åren så är det 0% återfallsrisk.
Mm.
Och det är ju på något sätt en otrolig lycka i det här, medan många andra kommer gå runt med vetskapen av att det kommer.
Ja, jag gör ju det, till exempel.
Du har det?
Ja, jag är ju så kronisk hjärntumör, så för mig är det ju, för mig så sätter man in behandling i att köpa mig tid, eller när det väl växer. Så går man in och gör någonting, då opererar man eller sätter in strålning och cellgifter. Och sen är det bra, så kan det vara bra. För mig var det ju bra i 4 år. Då kunde jag leva med tumören.
Ja.
För att den växte inte och de fick ju bort ganska mycket. Så att jag var inte så mycket påverkad av det.
Nej.
Så det finns ju sån cancer också, så det är ju så himla olika.
Precis, och alla så att cancer som ett ord blir nästan, man borde nästan prata om det mer som att jag har leukemi eller jag har bröstcancer. Ja. Och så borde man folk bli mer insatta i. Men det finns ju, vad är det? 97 olika former, det är ju väldigt många.
Men det är 200.
Ja.
Är det 200?
Ja,
jag hörde 97 någonstans, men det är kanske helt... Det är säkert 200, man kommer på nya hela tiden också.
Ja,
så att det...
precis.
Jag fick chansen att prata om min resa på en konferens i Oslo nu för en vecka sedan. Då var det väldigt mycket beslutsfattare där inom cancersjukvård på toppnivå. Jag representerade då patienterna.
Gud vad bra, måste jag bara säga. Alltså.
Ja, det var fantastiskt. För jag berättade, jag sa rakt upp och ner. Faktumet att ingen verkar överhuvudtaget, alla låtsas som att det inte är någon mental skada överhuvudtaget.
Nej,
att gå igenom cancer. Folk reagerade verkligen starkt på det här på ett positivt sätt och sa att det här är någonting som vi måste göra.
Mm.
Och jag sa även det när jag pratade med en politiker som är senior advisor inom själva svenska sjukvårdsministeriet. Och jag sa att vad är det som händer egentligen? Varför är det så här? Och hon sa att vi är ju naturligtvis medvetna om det. Och Sverige har ju då, vi klappar oss på bröstet som en av världens bästa sjukvårdare, så vi måste ta ett helhetstänk. Även sådana saker som kost. Hur kan man äta på ett bättre sätt? Frågar du en läkare så säger de ingenting.
Nej.
De har ju noll fokus där. De serverar ju fortfarande socker på Karolinska.
Det känns ju som att det är så här, för att klara av behandlingar så behöver man mycket energi för att de här tuffa cellgiftsbehandlingarna. Så att då berättar man hur man ska äta för att klara av dem.
Ja, jo, absolut.
Jag förstår vad du menar. Det är ingenting som boostar immunförsvaret att äta socker.
Liksom. Nej, det måste finnas ett helhetstänk tycker jag från dag ett. Och det är ju det som vi hoppas att War on Cancer i slutändan kan bli. Ett område där man kan skriva, dela med sig, få mental backning från människor och lära sig av andra människor. Samt även hoppas vi att kunna på ett sofistikerat sätt ha hälsoexperter och näringsexperter där som kan hjälpa och stötta och ge sina råd. Att det blir som ett verktyg, för det är just det verktyg som jag tycker saknas.
Ja.
Vi får komplettera det sjukvården inte kan eller har resurser i termer av hur ska man leva runt omkring sin behandling så man kan leva sitt liv till 100%.
Mm.
För det är det som jag känner att jag har gjort. Jag började leva på riktigt när jag fick min cancer.
Mm.
Det är det som jag vill sprida vidare, den kunskapen. Men många människor lyssnar bara på sjukvården, kollar inte upp någonting överhuvudtaget och lär sig ingenting på egen hand. Så jag anklagar inte människor för att göra det. För att man kan ju anta att sjukvården vet bäst.
Mm. Precis.
Och för att det är stabilt med sjukvården. Men de vet inte bäst i alla fall.
Nej.
de är inte moderna, de hänger inte med i utvecklingen, de har ju sina regler med att de inte får säga saker som inte har bevisats under 10 års tid, vilket gör att de här nya rönen som alla snackar om, som att undvika socker, satsa lite mer vegetariskt och så vidare, de sakerna kan inte de prata om, för de har sina konstiga regler, att det måste ha varit bevisat i 5-10 år innan de ens kan. Ska vi då prata om det 2027?
Ja.
Liksom att det kan vara bra att äta vegetarisk kost när alla pratar om det i dagens media.
Men är det inte lite Sverige också? Att vi är extremt ganska konservativa här. Att vi inte tar till oss ny forskning och kunskap så snabbt. Liksom, utan,
precis.
Och att allting ska vara bevisat först. Liksom, och det tar 10 år liksom, innan.
Ja, precis.
Alla regler.
Och det, där sa de att de kommer bli bättre nu. De kommer ta ett helt annat typ av initiativ. Men visst, de får ju förvara som de är, men det är därför som det är viktigt att andra plattformar kommer upp som War on Cancer, där människor kan gå in och lära sig och få den här kunskapen. Det till slut kanske det blir en given väg som alla kan följa.
Ja.
Det, ät det här, tänk på det här, tänk på det här, så kommer du må toppen genom hela utbildningen. Jag säger utbildning ibland för att det känns som att det är en livsutbildning.
Ja, men det är lite så faktiskt. Man lär ju sig hela tiden. Och också det här att hitta vad som funkar för mig att äta. Mm. Och vad som funkar i vardagen. Mm. Och hur tänker du kring kosten?
Jag tänker mycket kring kosten. Jag tänker framför allt kring kosttillskott. Att man ser till att man tillför kroppen via näringsämnen och näringspreparat de ämnena som kroppen behöver. Så att man inte behöver tänka så otroligt mycket på det som man sen äter i så att säga fysisk matform. Så varje dag så äter jag i dagsläget, 8 tabletter morgon, middag, kväll som innehåller olika omega-3-oljor och liksom D-vitamin, B-vitamin, greens. Och så tar jag en dryck varje morgon som jag har det som ett baskoncept. Jag ska väl inte, eller jag jobbar tillsammans med ett företag som heter Freeway som jag tycker är fantastiskt duktiga på det de gör, och de har ett tänk kring renhet och att det ska vara naturligt som jag tror är grymt bra. Jag har tagit de här produkterna sedan nästan dag 1 av min behandling och det har gjort att jag har känt mig otroligt stark. Så att där är jag väldigt noggrann. Det har blivit som en liten religion för mig. Och sen vet jag även kostmässigt så är tanken att jag ska försöka vara vegetarisk. Men jag tycker det är ofta som man på något sätt halkar dit. Och jag har försökt förändra min inställning kring det här med att man ska känna sig dålig för att man halkar dit. För att det finns också en. Jag försöker undvika rött kött så mycket jag kan. Men här om veckan så satt jag och blev bjuden på en hamburgare. Och då åt jag den. Och tänkte att det är väl inte så bra att sitta och käka det här. Liksom det är rött kött. Och det är. Då satt jag och tänkte att man måste ju också tillåta sig själv. Och bara, för det är, alla tycker att en hamburgare är god.
Ja.
Det är liksom, det är ju gott. Mm. Och om jag inte ska kunna göra det någon gång. Det är så den stressen. Jag får verkligen inte. Åh herregud vad dålig jag är. Den är ju också skadlig.
Ja. Någonstans måste man ju leva också.
Ja,
och
du
unna
måste,
sig
ja,
och
du måste ju liksom, annars får man ju ångest.
Ja.
Och de här människorna som är för maniska. Jag tror att vi har inte ens lärt oss hur mycket skada som stress faktiskt gör. Stress och ångest tror jag är otroligt farligt för hälsan. Människor som är för maniska har inte tillåtit sig någon gång i hela sitt liv att äta någonting som typ en hamburgare.
Men någonting som man tycker om.
Ja. Jag tror att det där är så himla så här, upp till var och en också, hur mycket man liksom kan gå in i det liksom, och att det är så himla individuellt så.
Absolut.
Hur mycket man stressar upp över saker och sådär. Ja, men som min man som ändrade totalt allting och blev vegan, att det bara är ekologiskt liksom, och inga kolhydrater, inga socker, ingenting. Jag har varit ju så här, men gud, ska du inte unna dig ibland? Och bara så här, för att den känslan kanske kan betyda mycket och göra mycket också, mycket nytta. Men han hade inte det behovet alls.
Nej, framförallt ta bort sådana här synder då, som nu det anses vara med rött kött, så måste man fokusera på hur bra man mår av det. Och jag tycker att man mår, precis. Jag försöker. Jag äter allt ekologiskt och när jag köper kött så är det också liksom närproducerat kött så att säga. Och håller på lite med LCHF-dieten, kattar carbs ganska mycket. Och jag känner att jag mår, när jag lever så mår jag bättre. Jag känner mig lättare, jag känner mig mer skärpt i hjärnan. Och den känns jag måste fokusera på. Du kan inte fokusera på att jag får inte äta kött, för då går man tänker på det.
Precis.
Det är samma som människor som ska sluta röka. Du får ju på något sätt fokusera på gud vad mycket jag orkar göra här nu. Jag orkar springa, jag orkar löpa, jag blir inte andfådd i trappor och så vidare. Om du bara tänker att shit, jag får inte, gud, Nej, precis, nu får jag verkligen dra det här blosset och jag får inte ta den här ciggen. Då kommer det falla tillbaka.
Det känns också så, lite grann när, man, när jag har läst om dig och hört dig i andra intervjuer, att du fokuserar på det som är positivt och bra.
Ja.
Istället för att se det som är negativt och dåligt, eller det jag inte får, eller det jag inte kan, eller...
Ja, nej, men jag tror mycket på det.
Och det hjälpt dig i, i din resa med cancer, eller vad jag kan säga?
Ja, ja, men det har det faktiskt. Det har, jag har liksom aldrig, jag har aldrig tänkt på, eller det, ibland gör det, men det är väldigt sällan jag tänker på vad det faktiskt är jag varit igenom och som jag fortfarande går igenom med cellgifter. Utan jag tänker på, och ofta känner jag en tacksamhet för allting som det möjliggjorde för mig. Den här resan. Jag lever nu på det sättet som jag... Jag har funnit ett sätt att leva på som jag är så glad över att jag har hittat. För det funkar för mig. Och framförallt så får jag fått möjlighet att på riktigt göra en skillnad här i världen på ett sätt som gör att till det bättre. Och det känns som ett privilegium att få jobba med det här som vi gör nu. Och bygga upp det här från grunden till någonting. Och det är liksom... Det flyter också in i entreprenörsdrömmar som jag alltid har haft. Det var vi inte, har inte varit inne på innan den här resan. Men jag har två passioner i livet. Den ena är att bli entreprenör. Och den andra är att jobba med film och skådespeleri. Och nu får jag leva min andra passion, vilket är att bygga någonting. Och det är, allt det här blev möjligt tack vare att jag fick min diagnos. Så det är det som jag väljer att fokusera på. Istället för, gud vilket helvete det var. Som det var, naturligtvis. Ja. Och som det ibland fortfarande är. Det finns vissa saker som är fortfarande jobbiga nu när jag tar mina cellgifter. Jag har mycket kraftigare humörsvängningar. Jag kan bli sur och arg mycket snabbare. Och jag kan... Ja, det finns liksom vissa små saker fortfarande som det påverkar mig. Men jag väljer att inte fokusera på dem. För att det är, vad ska jag göra åt det? Det är ingenting som... Mm.
Ja, men det är väldigt intressant att det har varit en sån resa för dig och att det liksom är just kanske i den relationen till andra människor och att du gör mycket för andra människor som faktiskt påverkar dig mycket positivt.
Ja, det är en form av lycka som jag var helt främmande för tidigare. För mig var det min egen lycka är den som gäller. Naturligtvis så uppskattar jag och tycker att det är fint att andra människor håller på med att försöka hjälpa andra. Men jag kände att det aldrig riktigt var för mig på något sätt. Och nu har jag fått uppleva hur bra man mår av att se andra människor lyckliga och hjälpa dem. Det är någonting som jag kommer att ägna resten av mitt liv åt på ett eller annat sätt. Det är någonting som jag vill ha i mitt liv. För att om människor bara förstod att de kunde göra små saker någon gång. Jag tycker alla borde pröva på att göra något sånt någon gång i sitt liv.
Vad heter det? Pay it forward? Eller vad är det man säger? Är det inte det att man gör någonting för någon annan? Att jag gör något för dig, Fabian. Ja. Och så ska du göra till exempel att du får, vad heter det? Skicka det vidare och gör någonting för Lotta. Till exempel.
Är det inte typ jag ska göra någonting för fem stycken personer och få se till så ska de göra någonting för fem stycken. Och så blir det liksom, och i slutändan så behöver vi alla varandra och liksom stärks av varandra. Och
som man brukar säga också, delad glädje, dubbel glädje.
Jag håller helt med. Och jag hoppas att vi kan få fler människor och känna någon slags engagemang i det. Men alla behöver inte vara det. Jag kommer göra det i alla fall.
Ja, men jag tänker att man kan ju bara följa det som är rätt för en själv och det man känner att man orkar och det man har möjlighet till. Och det finns ju inget rätt eller fel.
Nej, men, verkligen inte.
Men hur mår du idag?
Nej, jag mår hur bra som helst. Idag, ja tack, samma. Just idag är en fantastiskt bra dag.
Det är så soligt och vårigt ute också.
Ja, jag tänkte på det när jag gick hit. Solen skiner och vi har precis flyttat in i nya kontor med företaget. Och det känns som att mitt liv håller på att, det har varit väldigt kaotiskt och det har varit kul och nödvändigt. Men nu känns det som att mitt liv håller på att komma i balans igen. Och ja, det är en fantastisk tid. Jag känner mig grymt taggad.
Du har lyssnat på Cancersnack med mig, Emma Skoglund.
Och mig, Lotta Rydberg. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Cancersnack. Och även samma namn på Facebook. Och sen har vi en mail som är cancersnacket@gmail.com.
Med Hedvigs hemförsäkring är skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.